Får vi tillsammans då och lyssna till dagens evangelietext ifrån evangelisten Matteus 25 kapitel. Jesus sa: då blev det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. Det oförståndiga hade tagit med sig facklorna, men inte någon olja till dem. Det kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När så brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka: ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade: det kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte så kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten. Och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna att ropade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, så här i slutet av kyrkoåret så möter oss temat som vi kan kanske hålla oss lite kluvna till, jag vet inte. När jag jobbade i Borås så hade jag vid ett tillfälle besök i Karlkyrkan av en skolklass, gymnasister tror jag de var. De skulle komma dit och jag berättade för dem om kyrkan, om vägen till präst och lite och andra viktiga händelser till tro. Det var liksom en del i deras studier. Och när jag har berättat färdigt lite grann så frågar jag om det finns några frågor. Det är en kille där som räcker upp handen och frågar: jo, den där tavlan där framme, den förstår jag inte vad det är för någonting. Om ni har varit i Karlskyrkan och tänkt på vad som finns där, en bild med Jesu himmelsfärd där framme vid altaret. Kristi himmelfärds dag, den hade han aldrig fattat. Vad är det för något märkligt? Jesus som försvinner bort i skyn. Och så fick jag berätta om det, vad det var för någonting. Och hur vi får stafettpinnen vidare sen att berätta vidare. Ungefär det är nu för er, sa jag, tror jag. Och jag tänker, den där killens reaktion över Kristi himmelfärds dag är nog inte så långt ifrån många av oss reaktion egentligen kring vad det är för någonting. Att Jesus inte är fysiskt närvarande, men vi väntar på någonting ogreppbart, otydligt, lite grann som vi inte riktigt förstår mer än kanske i vår tanke och i vår tro. Som väldigt mycket handlar också om dessa tid i slutet av 20-året. Jesu återkomst. Återupprättelse av skapelsen. Vad betyder det? Är det något som vi lever i? Eller är det mer en trosutsaga långt borta? Hur påverkar det vårt sätt att leva? Hur påverkar det sätt att tänka, möta utmaningarna som finns i vår vardag? Och i samband med att jag berättade då för den här skolklassen att Jesus ska komma tillbaka, som Kristi himmelsfärdsdag visar av sinne bort, men efter det att han ska komma tillbaks. Och det betyder en återupprättelse av hela skapelsen. Och jag så frågar, men vad betyder det? Vad betyder att skapelsen ska återupprättas? Tanken på en framtid utan ondska, utan allt mörker som vi möter. Hur levande är den för oss? Hur påverkar den vårt liv? De frågorna tror jag kan komma ganska nära om vi tänker igenom vad den här tiden på året i 20-året verkligen betyder, som det handlar om, det vi ännu inte kan se. Det vi inte kan riktigt måla en bild av hur det kommer se ut, bara att. Men det är ganska okonkret egentligen. Och när vi samtidigt lever under klimatförändringar, COP 24 heter det, eller 29, som Exxon, oljebolaget, verkar ha tagit över fullständigt. Vi hör om FN-konferenser, hur man ska försöka komma till lösning på allt detta. Vi har krig över i vår värld. Vi har människor som har svårt med sin ekonomi, sin vardag. Inte ens har råd att köpa mat, sätta på bordet. Vardagen här och nu, det okontrollerbara, den verklighet som vi verkligen lever i. Frågorna om maktlöshet nu, vart vi är på väg. Allt detta blir ju naturligt ofta så mycket starkare än de här framtidsvisionerna som är så luddiga, suddiga i kanterna. Som handlar om en återupprättad värld. Hur lever vi i den här balansen och låter även det mörker som finns påverkas av detta faktum att Jesus ska komma tillbaka. Och allt detta finns här i de här söndagarna runt i kyrkårets slut. Den här söndagen och nästa. Som talar om tidens slut och hur vi ska leva i ljuset av det. Vi ställs vid de här brännpunkterna. Vårt nu med allt som det väcker i oss. Och vår framtid med allt det väcker i oss. Både av hopp och misströstan. Vågar vi leva i tron på en återupprättad värld? Och hur rör det i så fall vårt liv? Hur påverkar det våra val och vårt handlande i nuet? Kanske är vi lite kluvna till talet om Jesu återkomst. Genom historien har man pratat om detta på olika sätt. Och ibland så kanske det skapat rädsla. Dagens evangelietext av de 10 jungfrurna, de 5 visa och de ovisa, kan också ha en sån kluvet i sig kanske. Den är insatt i ett sammanhang i Matteusevangeliet där Jesus berättar många liknelser om tidens slut. Och gemensamt för dem alla är det här temat beredskap. Att vara redo för den dag Jesus återvänder. Och det temat kan vi ha en kluven inställning till, tror jag, ibland. Vad handlar beredskap om? Jag tänker att det handlar om en inställning som gör mig redo att kunna möta det okontrollerbara. Eller det jag inte vet tidpunkten för mig som kommer att komma och som kommer att påverka mitt liv på olika sätt. Det är ett ord som faktiskt är ytterst aktuellt i vår tid. MSB, Myndighet för samhällsberedskap, heter det? Ja, jag vet inte vad det var. Ni vet vad jag menar. Ni har fått hem papperna i brevlådan. Om krisen kommer, hur beredd är du? Hur mycket har du preppat med konservburkar och värme? Det är väldigt aktuellt. Frågan om beredskap. Att kunna möta det och det jag inte kan kontrollera, det jag inte vet när det kommer eller ens om. Det är precis egentligen det här som hela den här tematiken runt de här söndagarna också handlar om. Fast på ett mycket högre plan på ett sätt. Vår inställning till detta påverkar vårt sätt att möta det oväntade. Går jag med skygglappar? Eller kan jag odla någon form av inre trygghet? En beredskap som ger mig en beredskap att kunna möta det med öppna ögon. Utan att bli rädd. De här 10 unga flickorna i liknelsen, de lever alla i ljus beredskap. De väntar på någonting. De väntar på brudgummen som ska komma tillbaka från bröllopet, kan man tänka sig, till den stora festen som ska hållas. Och de blir trötta till slut. Det dröjer. Och somnar under sin väntan. Och när så budskapet passioneras ut att festens huvudperson, brudgummen, är på väg. Då visar det sig hur de förberett sig för den stunden. Och det är just i förberedelserna, och endast i förberedelserna, som skillnaden mellan dessa 10 finns. Fick de med sig olja till lamporna så att den håller över tid, eller fick de inte med sig det? finns det inget annat hos dem som skiljer dem åt. Det är bara detta. Vilken beredskap hade de hos sig? För om det skulle vänta, ifall det skulle dröja. Och på så sätt kanske man kan överföra den här bilden på det jag precis har berört. Både i våra egna liv som enskilda, men som kyrka och kanske också, ska man dra det ytterligare, också som samhälle på ett sätt. Samma hållning som finns hos de som väntar i liknelserna. För mörkret kan lätt göra oss trötta, modlösa. Vi kan förlora i vaksamheten med att leva på i tro på att en förändring ändå ska ske. Och Jesu lärjungar vill själv uttryck för detta. När de är i ett semanes mörker. Jesus uttryckligen säger till dem, vaka och be. Var med denna stund. Men de orkar inte. De somnar. De orkar inte bevara fokuset. De orkar inte se längre än sin egen oro över otryggheten, osäkerheten över vad som ska komma. Mörkret är så starkt runt dem. Och det är så lätt att känna igen sig i detta. Och Jesu liknelse vill hjälpa oss att fundera över vår egen vaksamhet, vår egen hållning. Hur är det för mig? Övermannas jag också av mörkret, som ibland så hotande sveper in hela tillvaron? Eller orkar jag bevara vaksamheten och arbeta för det goda mitt i allt? Och var finns i så fall källorna som kan nära ett hopp om att våga se ljuset också där det är som allra mörkast? För det är också ett perspektiv som finns i detta. Just detta, vaksamheten och väntan på brudgummen, på Jesu återkomst, är ju det stora hoppet för hela skapelsen. Återvändande till skapelsens morgon, när Gud ser ut över allt och säger, det är gott. Här lever harmonin åter. Med syfte att ge oss mod och kraft att bära det budskapet vidare. Att orka vara med och arbeta för Guds ständiga längtan att befria och upprätta människor mitt i tiden, mitt i nuet. Att orka möta de som kämpar med sina liv på olika sätt. Orka därför att vi drivs av framtidshoppet om att befrielsens dag väntar för hela skapelsen. Det är hoppet som vilar under den här tiden på kyrkoåret. Att dela Jesu nöd och kamp och i vårt hjärta odla beredskap och ta emot honom som befriar. Och oljan i lamporna är bilden av detta. Den inre vaksamheten, beredskapen. Oljan är bilden av en relation. Det som ger näring till elden. De fem som inte hade olja i sina lampor, de möts av en stängd dörr. Och Jesus säger på ett annat ställe i Matteusevangeliet att inte alla som säger Herre till mig kommer in i himmelriket. Och kanske detta som gör att vi ibland har varit, försökt hålla de här texterna lite ifrån oss. Det är lite skrämmande. Men någonstans så handlar det om själva kärnan. Vad är det att leva i relation till min skapare? Till den som också har stigit ner för att återupprätta allt och öppna en väg också in i mitt eget mörker där hoppet och ljuset ska kunna sprida. Då kan vi gå tillbaka till tidigare Matteusevangeliet. När Jesus håller sitt långa tal som vi kallar bergspredikan. Och där blir så tydligt vad det är som är själva kärnan i brudgummens vän. Vad är det som karaktäriserar en brudgummens vän? Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. En inre inställning någonstans som på något sätt har förstått vad det är att vara människa. Och att vara människa är att vara ett behovets barn. Att inte äga tillvaron i sin egen hand. Än sitt eget liv. Jag tror att Guds nej handlar om mitt eget nej till att släppa taget om mitt liv ytterst. Egentligen är det inte Gud som säger nej, utan det är jag som säger nej. från att låta Gud vara Gud och jag den skapelse som får mitt liv och lever i mitt liv av honom. Ett exempel på det här är ju Petrus, den där stolte mannen. Jag återkommer till den här berättelsen många gånger. Det är en av mina, jag kommer jämt tillbaka till det här hans möte med Jesus efter uppståndelsen vid stranden. Ni har haft mig berätta om det, tror jag, många gånger. Men den, jag tycker det är så starkt. Petrus stolthet, som, där han absolut hävdade att jag kommer aldrig att vika. Och så alla andra sviker. Jag, min sann. Jag är din stöttepelare i livet. Om du är svag, jag är stark. Och så vet du det. Han säger, jag känner inte den mannen tre gånger. Mörkret kryper djupare och djupare och djupare in i honom. Tills han hör tuppen gal och säger, och så känner han, förstår han. Det händer inte. Vad fan har gjort? Man kan bara ana den mörker som totalt omsluter honom. Det svek som han känner in i sitt djupaste väsen. Och så kommer uppståndelsens dag. Jesus möter honom i graven först, säger där hem. Där vet inte så mycket om vad som händer. Han möter alla lärjungarna bakom stängda dörrar. Det händer inte så mycket heller med Petrus. Men så är de i stranden vid Genesarets sjö en tidig morgon. De har varit ute och fiskat hela natten. Jesus gör på nytt ett fiskunder och ger lite frukost där på stranden. Och då vänder han sig till Petrus och säger, inte några anklagande ord. Inte, du Petrus, jag har funderat på det här. Jag hängde på korset och tyckte det var lite jobbigt detta. Att du hade lovat att finnas där för mig, men du var inte det. Det gnager i mig det här. Nej, det sa han inte. Han nämnde det överhuvudtaget inte alls. Som vi människor kanske skulle gjort. Sveket. Som är det svåraste för oss att släppa taget om. Han frågar Petrus bara en enda fråga. Fast han gör det tre gånger. Älskar du mig? Han frågar, Petrus, vad är ditt hjärta? Vad är din längtan? Vad är det du menar med? Vad var det du menade med att du sa det där att du skulle svika? I Petrus värld så var det så fast, men egentligen handlade det om att han hade Jesus så kär att han ville uttrycka för det på något sätt. Och där vid stranden så får han säga, ja herre, du vet det. För varje gång som vrids kärlekens budskapet djupare och djupare ner i hans inre smärta. Och när Jesus tredje gången säger, frågar Jesus, har du mig kär? Eller frågar Petrus, har du mig kär? Så säger Petrus, herre, du vet allt. Du känner mig. Du vet att jag älskar dig. Och där får han livet åter. För mina får på land. Var en herde för mina får. Horisonten öppnas. Framtidslivet. Vandringen ut. Att fortsätta det som är hans djupaste längtan. Föds i den stunden. Men det handlar om den fattige i anden. Den som sörjer. Den ödmjuke. Den som har förstått sitt hjärtas innersta djup och rop. Det är olja. Anden som ropar i mig, Gud, var min räddning, min hjälp. Och jag tänker mig att det är där som allt detta runt kyrkårets slut egentligen ytterst landar i. Vi är i så gott sällskap när vi somnar till. Inte om vi gör det, utan när vi gör det. Den intressanta frågan är, vad är mitt hjärtas längtan i den stunden? Längtar det ändå efter närheten till Jesus? Trots att jag ibland som Petrus eller som många andra genom historien och kanske vi själva ibland känner att jag är inte värd den. Oljan i lampan är relationen med Jesus själv. Och en relation som är god i kännetecknas av en vilja till att leva i förlåtelse, till att dela livet tillsammans på olika sätt, naket. Att inte vara rädd för hjärtats fattigdom, hjärtats sårbarhet och nakenhet. Och det där som Gud är som allra, allra närmast. Det är när vi tappar hoppet och greppet som Gud verkligen kan gripa in och tända det ljuset som ger oss kraft och mod att göra skillnad i vår vardag. Just där finns hoppet om att bäras in i framtiden av honom som lovat ljus.